God förmiddag. Jag ska predika från Ruts bok idag, tänkte jag. Så om du har en bibel, häng gärna med. För idag kommer texten inte synas på skärmen. Så vill ni hänga med så. Och grejen är ju så här. Ruts bok har 4 kapitel. Och... jag ska bara predika från kapitel 1 idag. Men det är egentligen i kapitel 2, 3 och 4 som typ det blir riktigt bra. För i kapitel 1, där är liksom huvudpersonen idag, det är inte Rut, det är Noomi, henne Ruts svärmor. I kapitel 1 i Ruts bok, då är det liksom otro, det är hungersnöd. Det är bitterhet, elände liksom. Sen händer det någonting i kapitel 2, då blir det liksom, det blir omvändelsen börjar igen i kapitel 1, men det blir liksom komma till sin kallelse, komma till sin rätt, se hur Gud gör saker i kapitel 2 och 3, hur Gud upprättar människor. Och sen i kapitel 4, då blir det välsignelse. Men jag tänkte predika från kapitel 1. Så därför tänkte jag att läs de andra kapitlerna hemma sen. Så kanske ni blir lite uppmuntrade. Har jag misslyckats idag, då kommer ni gå hem och tänka att Christian predikade om en fattig, gammal och bitter änka. Men jag hoppas och ber att det som jag har sett i det här kapitlet, någonstans att ni ska se någonting av det. Det är så underbart, den här berättelsen som döljer sig bakom bitterheten. Då ska vi se om vi får upp första bilden här. Ja. Jag ska prata om Noomi. Det är kanske inte det vanligaste att man gör. För att om ni hör en predikan från Ruts bok så kanske ni hör en predikan om Rut. Det är väl det vanliga. Men jag fastnade så, och jag hade tänkt det. Jag hade nog tänkt prata om Rut. Men jag fastnade så mycket för Noomi. Jag kunde inte låta bli. Och lite bakgrund. Noomi, hon är gift med Elimelek. Vi befinner oss, det är över 3000 år sedan. Det här innan Israel har fått sina första kungar. Saul och David och allt det här. Det är strax före det. Det är domartiden på Bibelns tid. Det fanns inga tydliga ledare på den här tiden. Folk gjorde som de ville. Folk levde som de ville. Det var tidvis väldigt ogudaktigt. Orättfärdigt. Dåligt ledarskap. Och som ledde till konsekvenser att Gud inte beskyddade sitt folk. För att de levde som de levde. Och de drabbades av hungersnöd, krig och allt vad det kunde vara. Det var en sån tid i Israels historia. Noomi, hennes namn betyder glädje. Eller välbehag. Och namn, vet ni, i Bibeln betyder ofta någonting. De säger någonting om en persons liv i Bibeln. Jesus fick namnet Yeshua. Och det betyder Gud räddar. Därför att det var hans grej. Petrus fick ett nytt namn. Han skulle heta Sten. Jag förstår inte varför man inte översätter, skriver det i Bibeln. Liksom, att han heter Sten. För det gör han ju. Men så är jag. Folk fick liksom namn i Bibeln. Och de står där som någon slags symbolik. För deras liv och deras kallelse, deras uppgift. Så Noomi heter glädje. Guds glädje. Det är en bra start. Och jag tänker mig att hon hade en bra start i livet. Hon bodde i Betlehem. Och vet ni vad det betyder? Det är ordet förresten. Kornbod. Brödhus. Eller vad man nu ska kalla det. Det var liksom en plats och bröd, ni vet. Vad symboliserar det om man ska spinna vidare på det här? Bröd och korn liksom. Det är ju mat. Det är Guds omsorg om oss. Det är Guds välsignelse. Bröd. Jesus kallar sig själv. Jag är livets bröd. Det är liksom kornboden, platsen där det finns ett överflöd av Guds välsignelser, Guds ord, Guds mat, Guds bröd. Liksom. Hon är född, eller hon bor där, liksom, i kornboden. Och så blir det hungersnöd i kornboden. Vi ska läsa Rut kapitel 1 och vers 1-2. På den tiden när domarna regerade blev det svält i landet. Då gav sig en man iväg från Betlehem i Juda med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. Mannen hette Elimelek, hans hustru Nomi och hans båda söner Mahlon och Kiljon. Familjen var efratiter från Betlehem i Juda. De kom till Moabs land och stannade där. Här har jag stannat upp vid den här texten och funderat. Ni vet hur man gör när man läser, liksom, i alla fall jag, man letar fel. Jag började fundera, liksom, var det fel av Elimelek och Nomi att lämna Israel? Litade de inte på Guds omsorg? Borde de inte ha stannat i kornboden? Ska de verkligen lämna Israel, löfteslandet, och fly till ett annat land när det blir jobbigt? Ska de verkligen lämna Israel, Guds folk, och bege sig till Moab, som tror på andra gudar, har en annan kultur, har ett annat språk? Borde de inte stanna i Israel och lita på att Gud är med dem? Gud ska välsigna dem, han kommer inte överge dem. Eller vad tror ni? Var det fel av Elimelek och Nomi att fly? Och så börjar jag tänka, liksom, om vi jämför med idag. Kornboden, vad är det? Vad ska det vara? Guds hus? Församlingen, kanske? Om det blir hungersnöd i församlingen, om vi inte, liksom, predikar Guds ord och du börjar känna som en medlem i församlingen att här är ju hungersnöd. Jag behöver lämna. Är det rätt? Börjar jag fundera. Är det rätt att lämna när ledarskapet missköter sig? När det inte längre finns korn i kornboden? Borde man inte tänka istället att det kanske är fel. Det kanske missköts. Det kanske inte predikas Guds ord och så vidare. Men jag vill vara med och förbättra. Jag vill vara med och förändra. Jag ska inte bara lämna, utan jag vill bidra till att det här blir någonting bra. Det är inte så man borde tänka, tänker jag. Så jag letar här i Ruts bok. Var det rätt av dem att lämna? Jag bläddrar fram och tillbaks, liksom. Jag hittar det inte. Det står inte där. Och det där fascinerar mig. Jag tror inte det var rätt, nämligen. Men det står inte. Det är borta. Det är som att det fattas en vers i Bibeln. Att Elimelek och Nomi trodde inte på Gud och litade inte på honom. De lämnade. Det står ingenstans. Och varför tycker jag att det är så fascinerande? För att jag tror att det är struket. Jag tror att om det nu var fel av dem, så har Gud strukit ett streck över det. Han har sagt, okej, nu glömmer vi det, nu går vi vidare. Och ibland tänker jag så att Gud ser på våra liv, och du, eller när du ser på varandra, när vi tittar på varandra och när vi tittar på oss själva, då ser vi någonting. Då ser vi misstag och fel som har begåtts. Och vi undrar kanske, varför blev du så där? Och varför är du bitter? Och varför är du knepig? Och varför är du så där? Och det ena med det andra. Vi letar fel hos varandra och funderar på varför det blev som det blev. Men när Gud tittar på dig, då har han förlåtit dig för det där. Han har tagit bort det. Det är inte längre kvar i din bok. Dina synder är förlåtna. Han har strukit ett streck över dem. Om du letar, så kommer du inte hitta dem längre. Livet går vidare, liksom, med Gud. Vi är inte längre fast i de misstagen vi måhända har gjort, liksom. Och det vi kommer lära oss av Nomis liv, det är att oavsett om det var rätt eller fel att fly, så kunde Gud göra någonting av det ändå. Så även om du har gjort misstag i livet, även om du har gått fel, du har inte haft tro på Gud, du har gjort misstag, så kommer Gud kunna använda det ändå och göra någonting av det liksom. Det är helt fantastiskt när man läser här i om Noemi. Ska vi se om vi går vidare. Tragedi drabbar dem i Moab. Inte nog med, om vi säger så här, den första tragedin, det är ju att det överhuvudtaget blev hungersnöd. De var tvungna att fly sitt hem, sitt land, sitt folk, sin släkt, sitt hus. De var tvungna att lämna allt. En fruktansvärd tragedi. Tänk om vi hade behövt göra det. Jag vet att en del här i församlingen har gjort en sån flykt. En sån resa. Jag vet det. Det är en tragedi. Det är inget roligt på något sätt. Det är ingenting man ville. Man kände sig tvungen liksom. Sen om vi läser vidare så drabbas hon, Noemi, av två ytterligare tragedier. Från vers 3. Men Noemis man Elimelek dog. Och hon blev ensam kvar med sina båda söner. Om vi stannar där. Alltså att ens partner dör. Det är inte roligt kan jag tänka mig. Jag har inte varit drabbad av det själv naturligtvis. Men att ens föräldrar dör. Det är någonting naturligt. Det är fortfarande sorgligt och jobbigt. Men det kan man liksom, får man ändå räkna med. Med att ens livspartner dör. Fruktansvärt ju. Och de hade säkert haft många, många år framför sig. Så det är sorgligt, det är Noemi med om. En tragedi. Men hon hade ändå sina söner. Och så läser vi nästa vers. Sönerna tog sig moabitiska hustrur. Den ena hette Orpa och den andra Rut. Jag tänker att Noemi kanske någonstans kände ändå. Jag har drabbat av fruktansvärda tragedier i mitt liv. Men jag har mina söner. Jag har mina barn. Och nu har de gift sig. Och nu kommer de kanske få barn. Och så Gud ändå med någonstans liksom. När de hade bott där ungefär 10 år dog också de båda sönerna. Machlon och Kiljon. Och kvinnan blev ensam kvar utan söner och utan man. Noemi drabbas av fruktansvärda tragedier i sitt liv. Jag vet inte om varför det här hände. Det står inte liksom. Vi får ingen svar på det. Vi får inte heller något svar på var det fel att bege sig till Moab. Hade det kanske inte hänt om hon stannat kvar? Vi vet inte. Men det hände. Det är bara att konstatera. Det är en tragedi. Så här är det ju i livet ibland. Alla vi som är här idag, vi vet att ibland drabbas man av tragedier. Och så börjar man grubbla och tänka, berodde det på att jag gjorde si eller berodde det på att jag gjorde så? Eller har livet drabbat mig? Eller vad är det, Gud som straffar mig? Eller prövar han mig? Eller vad händer liksom? Jag fattar inte. Om man mår dåligt liksom och får inte ihop det helt enkelt. Då börjar jag tänka liksom, vad händer med Noemis tro mitt i allt det här? Vad hände med hennes tro på Gud? Mitt i det här liksom. Ska vi gå vidare? Ja, den där har vi redan pratat om. Jag hittar inte versen med Noemis otro. Den fanns inte. När Noemi nu inser att för mig är det kört i Moab. I Moabs land. Jag har ingen man, alltså en kvinna på den här tiden, på Bibelns tid, hade liksom inga möjligheter att försörja sig själv på det här sättet. Hon var beroende av sin man som försörjning och hon var beroende av, eller båda de, mannen och hustrun var beroende av sina barn, sina manliga söner då, när de blir gamla, så att sönerna kan arbeta och försörja dem. Så att Noemi förlorar både sin man och sina två söner gör att hon är i en oerhört utsatt situation. Hon har ingen ekonomi, ingen försörjning. Och dessutom så har hon ansvar för Orpa och Rut. Så nu är det riktigt, riktigt jobbigt här för Noemi. Hon har liksom verkligen ingenting. Och dessutom är hon i ett främmande land. Med andra gudar och ett annat språk och liksom hela köret. Så Noomi, hon inser att jag har inga alternativ. Det enda jag skulle kunna göra det är att bege mig tillbaka till Betlehem. Där kanske finns släktingar som kan förbarma sig över henne eller någonting. Jag vet inte. Så i vers 6. Då bröt Noomi upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. För hon hade hört i Moabs land att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett dem bröd. Hon lämnade platsen när hon bott och hennes båda sonhustrur följde med henne. Så Noomi, hon vände tillbaka. Och jag tänker någonstans att för Gud är det viktigt att Noomi kommer tillbaka. Skulle hon ha lämnat, jag vet inte om det var rätt eller fel. Men det är viktigt att hon ska tillbaka. För Noomi, hon har en uppgift. Vet ni vad hennes uppgift är? Vad hennes kallelse är i livet? Hon har en väldigt fin uppgift. Hon ska få bli, vad säger man? Förmoder eller förfader? Säger man förmoder? Stammoder. Någonting sånt. Till Jesus. Hon är alltså en del av Guds frälsningsplan. Ni vet, Jesus ska födas i Betlehem. Varför då? Därför att David var från Betlehem. Och varför var David från Betlehem? Jo, för att hans pappa Ishai var från Betlehem. Och varför var Ishai från Betlehem? För att hans pappa Obed var från Betlehem. Och varför var Obed från Betlehem? För att han föddes där av Rut. Och vem var Rut? Det var Noomis svärmor. Eller dotter, eller hur man nu ska se det liksom. Svärdotter. Precis, tack. Men Noomi behövs i Betlehem. Det är hennes uppgift, hennes kallelse. Om du tänker på dig själv och på din egen uppgift och kallelse som Gud har lagt på ditt liv. Och så kanske det har hänt någonting i ditt liv. I församlingen kanske har misskött sig. Ledarna har gjort bort sig. De sköter inte sitt uppdrag. Eller du är trött på att du får inte Guds ord på det sätt som du tycker inte att det här att församlingen funkar som det ska och du lämnar. Eller det kan vara andra saker som gör att som kommer i vägen. Det kan vara relationer. Det kan vara du kommer bort från Gud. Det kan vara livet drabbar dig liksom. Hungersnöd drabbar dig på ett eller annat sätt. Symboliskt liksom. Du kommer bort från Gud och din kallelse. Men Gud vill ha dig tillbaka. Han manar dig. Kom tillbaks liksom till platsen där du hör hemma. Där du ska få bli välsignad. Kornboden. Det finns en plats för dig och det finns en uppgift för dig i kornboden. Och Noomi, hon vänder tillbaka. Kanske börjar hon hoppas på att nu har allting har bara gått åt skogen. Liksom. Jag och Elimelek, vi gick vår egen väg och det slutade i fullständig tragedi. Nu har jag ingenting. Jag är till och med på minus. Jag måste försörja två kvinnor också. Det enda jag kan göra det är att gå tillbaka till Gud. Någonstans. Jag har inga alternativ kvar. Annars kommer jag svälta ihjäl. Liksom. Där är Noomi. Så hon börjar gå tillbaka. Och ta med sig Orpa och Rut. Men. Sen möter vi här nu i vers. Vad ska vi läsa? 7 där. Efter halva där. Men när de var på väg mot Judaland sa Noomi till sina båda sonhustrur. Vänd om och gå hem igen, var och en till sin mors hus. Må Herren visa godhet mot er, så som ni har gjort mot de döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet, var och en i sin mans hus. Och hon kysste dem. Men de brast i gråt och sa till henne, nej, vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Noomi inser att hon har inga alternativ. Hon går tillbaka till Betlehem. Men halvvägs eller vad man nu ska säga. Så inser hon att nej, det är bättre att Orpa och Rut går tillbaka till Moab. De är ändå moabitiskor. De kan språket, de kan religionen, de kan kulturen. De har släkt där, de kan nog klara sig. De kan nog få ett bättre liv i Moab. Jag kommer aldrig kunna försörja dem i Israel. De kommer aldrig kunna gifta sig där. De kommer inte kunna... Nej, det är bättre. Återvänd. Gå hem. Orpa, Rut, jag älskar er, men gå hem. Låt mig få gå ensam. Låt mig få... Det är som att Nomi bara... Låt mig få vara ensam. Allting i mitt liv är förstört ändå. Låt mig åtminstone få vara för mig själv. Har du känt så någon gång? När du verkligen är nere på botten. Och du stöter bort människor från dig. Som älskar dig. Som vill dig väl. Som inte har någonting emot dig. Som inte vill överge dig. Du stöter bort dem. För att du vill vara för dig själv. I din sorg, i din tragedi, i din bitterhet. I allt elände som du har fastnat i. Gå hem, Orpa och Rut. Jag älskar er, men jag vill vara själv i det här. Jag vill inte ha hjälp. Jag går tillbaka till Betlehem och jag får väl se vad som händer. Liksom. Gud får göra något. Liksom. Men då står det så här. Vers 11. Noomi svarade dem. Vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Vänd tillbaka mina döttrar och gå hem. Jag är för gammal att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag fortfarande har hopp. Om jag så redan i natt gav mig åt en man och dessutom födde söner. Skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga in er och vara utan man? Nej, mina döttrar. Det är mycket bittrare för mig än för er. För Herrens hand har drabbat mig. Då brast de på nytt i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl. Pausa där. Hon är verkligen nere på botten, Noomi. Stackars, stackars, stackars människa. Hon har det så jobbigt. Hon vill inte, jag vet inte. Jag har svårt att sätta mig in i faktiskt hennes situation. Men hon ber dem lämna henne. Och Orpa, och vi börjar med henne. Hon gör liksom det enda realistiska valet. Om du tvingas till det liksom. Hon inser nog att det ligger någonting i vad Noomi säger. Min framtid i Israel ser inte speciellt ljus ut. Det är nog trots allt bättre att jag återvänder till mitt eget folk, mitt eget språk, min egen kultur, min egen religion. Jag kan säkert hitta någon att gifta mig med där. I alla fall är chanserna bättre än att vara en främling i ett annat land. Med en annan gud i Israel liksom. Så Orpa, hon gör liksom det som är kanske det praktiska valet. Hon tänker på sig själv. Jag säger inte att det är fel på ett sätt. Hon gör ett praktiskt val. Hon tänker på sig själv. Hon vet att Noomi har rätt. Jag måste försöka få rädda mig själv. Liksom. Så hon går tillbaka till Moab. Kysser farväl och går tillbaka till Moab. Ett val som jag tror att alla människor en dag kommer få behöva göra. Liksom. När du får höra vittnesbördet om Jesus. När du får höra liksom om Gud och frälsningserbjudandet. Då kommer du också ställas inför valet som Orpa och Rut gjorde. Nu ska vi se här hur Rut svarar. Men Rut klamrade sig fast vid henne. Noomi sa då. Se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd tillbaka du också och följ din svägerska. Men Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om saken. Det är så roligt det här med Noomis personlighet. Vart hon tyst liksom. Hon vill liksom stöta bort människor som vill henne väl och stöta bort. Hon vill vara ensam i sin bitterhet. Hon vill liksom gå och dö någonstans i sin sorg. Men du tänker inte ge med sig. Nej, Noomi, jag tänker följa med dig. Och jag tänker så här, alltså, vad fantastiskt det här är. Har du känt, om du kanske känt igen dig i Noomi och känt igen dig i hennes situation och känt dig hopplös, drabbad av tragedier, meningslös och tom, ensam, isolerad, inget hopp. Hur ska du kunna liksom, du, göra någonting för Gud i din situation? Men då ska jag tala om för dig att Noomi i sin jobbigaste stund så ledde hon en människa till frälsning. Hon ledde Rut till frälsning när hon var nere på sin allra lägsta punkt i livet. Är inte det något oerhört vackert med Noomi? Att när hon liksom inte hade någonting, när hon till och med spydde galla över sitt eget liv och menade att det är Gud som har drabbat, alltså bara en massa elände. I den stunden så ledde hon en människa till frälsning. Det är någonting väldigt vackert med det där. Hur Noomi fick bli använd av Gud på botten av sitt liv. Liksom. Och det berodde ju förmodligen på att hon har under liksom åren som de har känt varandra så har hon varit ett vittnesbörd förut. Hon har visat sin tro. Hon har säkert pratat om Israels Gud som hon ber till. Och berättat liksom, och delat med sig. Och förmodligen har Rut liksom sett någonting i Noomis liv som gjort att hon också ville tro på Gud. Och när det väl ställdes på sin spets, då vägrar hon att släppa taget om den där tron som Noomi hade. Hon valde bort livet i Moab och hittade en ny man och allting sånt. Hon valde bort tryggheten för ett väldigt riskabelt liv som främling i ett främmande land tillsammans med en änka. Hon visste inte att det skulle ordna sig, Rut. Det är fantastiskt att hon tog det steget. Det är föredömligt. Sen kommer vi till vers 19. Så gick de båda tills de kom till Betlehem. Och när de nådde Betlehem kom hela stan i rörelse för deras skull. Och kvinnorna sa, är det inte Noomi? Men hon sa till dem, kalla mig inte Noomi, utan kalla mig Mara. För den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Rik reste jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Noomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Ja, vår kära Noomi. Jag tycker det är otroligt. Hennes namn betyder ju så sagt glädje. Och för Noomi, hon visste liksom att hon har fått det namnet. Det fanns en anledning till det. Och hon kanske hade, när hon bodde i Betlehem i början av kapitlet, hon kanske hade hon kanske levde i glädje. Hon hade en man, hon hade söner, hon hade familj, hon hade kanske, de hade mat, de hade liksom korn. De hade ett bra liv. Det var fyllt med glädje. Och så drabbades de med hungersnöd. Och nu så kommer hon tillbaka till Betlehem som en förstörd människa. Drabbar av tragedier. Utan sin man, utan sina söner. Drabbad av Gud, tänker hon. Och de liksom känner igen henne. De som bodde i Betlehem. Det är Noomi. Välkommen hem. Vad kul att se dig. Välkommen Noomi. Och Noomi fräser tillbaka. Kalla mig inte glad. Kalla mig bitter. Mara betyder bitter. Namnet Mara betyder bitter. Kalla mig inte glad. Jag är inte glad någonstans. Sluta. Kalla mig istället bitter. För livet har drabbat mig. Allting har jag förlorat liksom. Noomi har inte läst kapitel 4. Vet ni vad det står i kapitel 4? Ska vi läsa? Om ni bläddrar fram till kapitel 4, vers 17. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sa, Noomi har fått en son. De kallade honom Obed och han blev far till Ishai, Davids far. Noomi har inte läst det här än. Hon vet inte att Rut kommer få en son. Som hon kommer få ta hand om, står det också i kapitel 4. Hon kommer få glädjen tillbaka. Hon har inte läst det där. Hon är fast i bitterheten. Och så där kan det vara ibland. Att när vi tittar på oss själva, när vi tittar på våra egna liv, på vad vi upplever, då ser Noomi tragedier. Då ser Noomi liksom hopplöshet. Då ser hon bara elände. Och hon blir bitter av det. Kalla mig inte glad, kalla mig bitter. Men tyvärr kan det vara så där ibland att när vi får beskriva våra egna liv, då fastnar vi i den där bitterheten, då fastnar vi i det där eländet. Som visserligen kanske är sant. Jag skulle kunna beskriva mitt liv som att när jag var tonåring, då var jag fast i alkohol. För några år sedan, då hade jag cancer. Jag skulle kunna beskriva mitt liv så. Men jag skulle också kunna beskriva mitt liv så som Gud ser mig. Gud räddade mig från alkoholen. Gud var med mig i min mörkaste stund. Det finns liksom ett, vi kan se på oss själva och fastna i bitterhet och fastna i problemen. Men ibland kanske vi ska låta Gud beskriva oss. Gud kallar inte Noomi för Mara. Min lilla Mara liksom. Så sa han ju inte liksom. Nej, Noomi, du är min glädje. Jag är glad när jag ser dig, Noomi. Jag har gett dig en uppgift. Jag var med dig i Moab. Du fick Rut och Orpa liksom. Jag var med dig hela tiden. Märkte du inte det? Liksom. När välsignelsen kom tillbaka till Betlehem, då hjälpte det att komma tillbaka. När människorna såg dig när du kom, då blev de glada och liksom välkomnade dig tillbaka. Människor kom ihåg dig, Noomi. Du har en uppgift. Jag har varit med dig. Jag har hjälpt dig att leda Rut till frälsning. Och så vidare. Alltså, det finns många saker. När Gud tittar på oss och ser någonting annat. Och det där måste vi ibland kanske tänka om. Liksom. Inte låta oss själva beskriva vårt liv på det sätt som Noomi gör. För då kan det bli fel. Avslutningsvis. Vers 22. Noomi återvände tillsammans med sin moabitiska sonhustru Rut, som hade följt med från Moabs land. Och de kom till Betlehem när kornskörden började. När kornskörden började kom de tillbaka. Det är någonting med det där. Att Gud har förberett någonting. En kornskörd. En välsignelse. Inte bara över Noomis liv. Utan också över ditt liv. Han har förberett någonting. Att du ska få komma in i en välsignelse. Kornskörden ska komma tillbaka till kornboden. Du ska få vara med om det i ditt liv. Jag tror det. Och Gud har kallat dig tillbaka till kornboden. Tillbaka in i den uppgift som han har gett dig för länge sedan. Han kommer välsigna dig. Nu börjar det liksom. I precis rätt tid lät Gud Noomi få komma tillbaka. För att komma tillbaka in i sin välsignelse. Och du tänker, ja men jag lämnade ju. Jag tappade tron och jag stack liksom. Och jag gav upp och jag gjorde fel. Ja okej. Okay. Vart står det sa du? I vilken vers sa du att det stod? Visa för mig så kan vi prata om det möjligtvis. Vart någonstans? Ja, men jag kan inte tjäna dig, Gud. För att jag har syndat och jag har... Ja, okej. Okay. Vart i din bok där Gud skriver ner saker om dig och beskriver dig om vem du är, står det? Kan du visa kapitel och vers, tack? Ja, jag ska bläddra lite. Kan du ge mig ett par dagar? Nej. Det där är historia. Det där lägger vi bakom oss. Det har visserligen hänt, men du har bekänt dina synder, du har lämnat ditt gamla liv. Du är inte fast i det längre. Låt inte det beskriva vem du är. Låt Gud få berätta för dig vem du är och vad du har för uppgift i ditt liv. Och det är att du är Guds glädje,
Han förde tillbaka till kornboden, fyllt av Guds välsignelser, och han gör det när kornskörden började. För du ska få gå in i den här välsignade uppgiften som Gud har gett dig. Exakt vad det är för uppgift, det får du göra upp med Herren. Men du har också du en uppgift att göra i hans rike. Låt inte gamla synder och gamla saker påverka det allt för mycket, utan gå in i det nya som Gud ger dig.